In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sportbladets Silly Season podcast. Idag är det måndag och det är också Ballon d'Or-gala. Vi är inte riktigt klädda för gala idag, Patrik, men vi sitter i Sille-studion.
Vi är ändå bättre klädda än vad Leo Messi kommer vara ikväll, kan jag ana. Vi har ju fått exklusiva förhandsbilder på hans kostym som har sett någon svart kreation med små kungakronor på, om det stämmer. Det roar mig något oerhört där. Jag hoppas intensivt på att han kör den.
Ja, han brukar mixa upp det lite grann när det kommer till Ballon d'Or-galor.
Det kan man säga. Och som någon beskrev, det spelar ändå ingen roll hur mycket de klär ut honom. Han ser ändå väldigt anonym ut när han kommer dit. Så att han har väldigt låg star quality, märkligt nog.
Han försöker i alla fall.
Ja, det får man göra.
Det är det viktiga. Någon som hatar Ballon d'Or-galan är ju Arsène Wenger.
Ja.
Han rider ut till attack idag igen på presskonferensen. Menar att de här individuella priserna förstör fotbollen.
Ja.
Håller du med honom?
Ja, jag tycker han har en poäng. Sen tycker jag, alltså, det som fortfarande tar Ballon d'Or på allvar kan ju få nog fundera om. Det är ju liksom ett FIFAs PR-pris nu. Det är vad det är. Man får ta det för vad det är. Det är kul för Ronaldo och Messi.
Kägga mot Ronaldo här.
Ja, men
han lever ju för Ballon d'Or.
Ja, det gör han ju. Det gör ju fler med honom. Jag är säker på att Messi tycker att det är väldigt, väldigt roligt också. Mm. Och det är klart, det är ju något för målskyttarna och de största stjärnorna av dem. Och liksom bada i berömmelse där. Tjäna lite fler PR-poäng. Men de riktigt viktiga fotbollsspelarna längre bak i leden kommer ju aldrig någonsin hamna där. Och det intressanta är ju fortfarande att det är spelarnas röster, att de är så populistiska. Är ju väldigt fascinerande.
Det var någon som drog upp den frågeställningen på Twitter tidigare idag. När kommer någon annan än Ronaldo och Messi bryta den här dominansen? Men det känns som att har spelarna börjat rösta på Messi och Ronaldo varje år, så kommer de göra det av vana. Alltså långt efter att de liksom slutat förtjäna det.
Ja, det tror jag också. Om inte en Neymar som också har liksom en star quality Messi kanske saknar, om minst sagt, övertygar lika mycket på planen som man gör vid sidan om, då tror jag snabbt att alla liberianer och sydkoreaner och amerikaner och allt vad det är som röstar på priset kommer upptäcka honom också.
Ja, det var kul. Det är ju verkligen precis alla som får rösta. Mm. Även de här Bahamas och alla tropiska öar.
Och det blir fascinerande röst, alltså vilken spelare som helst kan ju få en röst nästan. Mm. Det är ju, men det är aldrig någon sån här, någon riktigt nyttig lagkapten eller någon försvarare eller någon ledartyp som får dem, utan det är ju bara the goal scorers. Mm.
På den här presskonferensen, om vi ska återvända till Silly här då, som vi är här för, så är ju Wenger också inne på att det kommer bli ett historiskt frenetiskt transferfönster. Tvivlar väl på att han själv kommer att vara så frenetisk under fönstret.
Men han är menar mest väl frenetisk hittills, det får man ju ge honom. Så att han är ju igång. De har ju Elneny nu som är i praktiken klar, har han ju bekräftat också.
Mm. Den här veckan ska han ha det klart, säger han. Vill inte garantera att det var klart ändå. Lade in en brasklapp
där. Ja, men alla är ju överens. Det handlar ju om arbetstillstånd och grejer. Så att det ska mycket till om det ska fastna i någon faxmaskiner där. Mm. Men kul är att han ändå flaggar för att, men jag tror att det blir goda nyheter för medierna, sa han väl. Det kommer att vara ett roligt januari. För att klubbarna längre ner kommer investeras mest de vill av dem. Och han tror även att toppklubbarna kommer rusta rejält. Och det har väl vi också varit inne på, att det känns som ett sånt år där alla hela tabeller mer eller mindre ser ut att behöva förstärka också.
Och det är Premier League som står för underhållningen och dramatiken i januari.
Så är det, nu när Barcelona väl gjort klart sitt med tanke på ekonomin och Real har ny tränare. Det tog klart hur mycket prägel han vill sätta på sitt lag. Bayern München som ska byta tränare, så att där kommer det nog inte hända så mycket. Så är det. Det är Premier League, pengarna svallar. Mm.
Vad tycker vi om att Daily Star idag struntar i Wengers historik och uppger att han är redo för en dubbelvärvning av Granit Xhaka från Mönchengladbach och Adrien Rabiot för 705 miljoner kronor. Hur länge ska tidningarna få komma undan med det här, Patrik? Jag blir trött.
Säg som Simon Bank, det är ingen fotbollstidning, det är en porrtidning.
Det är faktiskt helt sant.
Ja, klassiskt citat. Men det är intressant tycker jag att folk med mig själv fortfarande tycker att det är ändå roligt att läsa de där uppgifterna. För man fascineras och roas över liksom hur de tänker när de skriver dem. Problemet är att när man läser dem och fascineras och roas över hur de tänker när de skriver dem så uppmuntrar man ju dem att skriva fler. Så att det är en ond cirkel vi är inne i.
Ja, det är... Någon, huvuden måste rulla. Jag tycker
jag ska inte sitta i Silly Season-podden och du vill att huvuden ska rulla, ja, för att det sprids finnas... felaktiga riktar.
Men jag tycker ändå det måste finnas någon slags spelregler. Man måste tänka efter lite granna innan. Och det finns inte en chans i helvete att Wenger dubbelvärvar Xhaka och Rabiot. Och därför är det inte för 705 miljoner kronor här. Alltså på positioner som man egentligen inte behöver i dagsläget. Det är ju inte de positioner man pekar på sig, där behöver Arsenal spelare. Så man måste tänka efter, det måste finnas någon slags, alltså, någon slags spår av trovärdighet. Annars så blir det bara blaha.
Men det är fascinerande det här, tycker jag. För om man kollar på framsidorna som vi gör varje morgon på de brittiska tidningarna,
då är de inte med där.
Nej, det är inte de där som är med där, utan då i morse är det så här, ja, men Gareth Bale så här, I will stay at Madrid liksom. Astråkigt. Ja. Det finns ingen som helst nyhet till det. Och sen när man öppnar tidningen då och kommer en bit in, då kommer de helt sensationella uppgifter.
Ja, lite
men de tror ju inte på dem själva. De tror ju inte på dem själva. Så de hamnar. Men du undrar ju vad de är till för. Det är ju inte för att sälja tidningar då. Det är ju bara en myt i så fall.
Ja.
Däremot så kanske det är
för klicken.
Generera lite trafik på nätet och få in lite läsare den vägen. Mm. Det kan man ju, det är väl de du klickar på också, där är ditt frenetiskt jagande bloggande på morgonen.
Ja, det blir ju så. Det blir ju så. Klicken strömmar in till Daily Star.
Så är det. Till porrtidningen.
Mm-hmm, precis. Aubameyang har ju annars varit en spelare som kopplats ihop med Arsenal. Men det tycker jag är intressant. Vi snackade om Hans-Joakim Watzke som är Dortmunds vd förra veckan. Och nu har han varit ute och vevat igen. Han varnar Aubameyang för att flytta till Premier League. Säger att spelarna pressas som citroner. Jag gillade det uttrycket.
Väldigt bra målande.
Väldigt målande, ja. Och här kan jag inte hjälpa att tänka, liksom, vad håller Watzke på här med egentligen? Försöker han alienera sig, man ändå på svenska, va? Premier League-klubbar från Dortmund-spelare. Jag tycker det här är bad for business. Till att börja med. Det är Premier League-klubbarna som betalar de här enorma transfersummorna som jag antar att Watzke vill ändå åt.
Och så slipper han sälja till Bayern München då också. Det borde han också uppskatta. Men. Mm. Nej, men jag tycker det också är intressant. För du hade ju själv den tesen att när han var ute och snackade om Aubameyang för inte så länge sedan, så var det här men ingen rök utan eld, det är någonting på gång. Sen går han själv ut, Aubameyang, och säger att ja, men jag kommer inte flytta nu. Jag är inte intresserad av det. Jag vill stanna i Dortmund. Ja. Och så kommer Watzke ut igen och pumpar på liksom, och börjar om där. Det är fascinerande. Men att han skulle gå till Arsenal i januari, jag älskar det, var en brittisk scen som hade gjort såhär, oh, what you can expect from Arsenals coming signing liksom. Mm. Och var så säker på att han skulle bli klar. Mm. Att han skulle gå till Arsenal i januari känns ju fullständigt osannolikt. Framförallt eftersom Wenger ju tror på Giroud och Giroud faktiskt har börjat prestera lite. Så att, ja, nej, det är väl eventuellt i sommaren i så fall. Men då lär de vara fler om jakten på han om han fortsätter så här. Han har ju fan ett mål mer än matcher i Bundesliga i år. Så att det kommer bli kämpigt för Arsenal i så fall, tror jag.
Mm. Och alltså jag kan ge Watzke att han har en poäng, men det är inte bara liksom att han liksom skrämmer iväg Premier League-klubbar här och kanske skapar lite bad blood här med Premier League-klubbar, utan även att han öppnar just ögonen för spelarna till det faktum att spelare pressas som citroner. Det är nästan så att han försöker göra Aubameyang rädd att flytta till Premier League här, och andra spelare i Dortmund också för den delen. Det är inte bra någonstans, tycker jag, det här.
Nej, de lägger ganska lugnt, tyska klubbägare tidigare, klubbägare, klubbledare. Och det känns som de alltid haft en väldigt professionell inställning. Jag tycker även i de här Mario Götze, de infekterade affärerna, så tycker jag att Dortmund har hanterat på ett väldigt bra sätt. De har liksom insett vart de är i näringskedjan. De har inte gjort en större grej av det, eller försökt liksom sätta spelarna i en position där de kan utstå mer hat och hot än som är nödvändigt och sådär. Men därför tycker jag att det är förvånande att den är ute och svingar så otroligt mycket just nu.
Om vi stannar lite grann i Dortmund, så har vi också en Ilkay Gündogan som ändå har varit, som har hittat tillbaka till formen i Borussia Dortmund och som följt, kopplats ihop lite grann med Juventus, eller ganska flitigt i alla fall i italiensk press. Det är en spelare som har kopplat ihop med nästan alla Premier League-klubbar också, för den delen.
Han har ju gjort sitt för att få det att bli så också, kan man säga.
Jajamän, och nu gör han sitt igen här när han uttalar sig i Bild-Zeitung och säger att allting är möjligt, apropå att förlänga ett kontrakt med Dortmund eller att välja andra alternativ. Och det är ju ett uttalande vi gillar så här när januari ändå är, vadå, 3 veckor kvar eller någonting?
Han är expert på att öppna alla dörrar kan man säga. Det var förra gången han förlängde så sa han väl också att jag kommer inte stanna här för alltid. Det är en jävligt bra grej att säga när man precis förlängt ett kontrakt. Han har varit sugen på ett äventyr länge. Jag tror däremot att hans erbjudande kanske inte har motsvarat det som skrivs eller hans förväntningar. Då tror jag redan hade gått. Mm. Utan jag tror snarare att han inte får det han vill ha. Att han sitter och väntar på den där riktiga toppklubben i England eller i Spanien eller Italien. Men att det helt enkelt inte är någon som är tillräckligt övertygad av den skengravide mittfältsmotorn för att slå till där.
Ja, det var snygg. Klassisk bild med ölmagen då i alla fall.
Det var riktigt bra. Han gick för skada där. Och, ja, den kulan alltså. Det var brasseklass på den kan man säga.
Ja, den var absurd. På någon vecka eller två bara.
Ja.
Spang, sa det. Förresten, förra veckan satt vi och snackade lite grann om Real Madrid. Vi hade ju en otrolig, vi brukar ju ha härlig timing i våra silipoddar. Ja, och ungefär 20 minuter efter att vi har klivit ut ur studion så pekade allting på att Benitez skulle få gå. Och det smällde också till sen senare under eftermiddagen kvällen där. Ersatt av Zinedine Zidane. Och när vi snackade förra veckan, jag var inne på det här att Benitez skulle ryka.
Säg inte vi nu.
Jag var inne på det här.
Helt olika åsikter.
Jag var inne på att Benitez skulle ryka snart och att Mourinho låg bra till att ersätta. Så jag fick ju hälften rätt i alla fall. Ja. Benitez rök ju 20 minuter senare.
Och jag var inne på att Benitez skulle ryka och Zidane skulle kliva in.
Så. Ja. Så.
Men det var ju ganska väntad. Det var inte så att jag stack ut hakan direkt. Jag kan inte skryta om det direkt.
Men faktum kvarstår, Benitez är borta från Real Madrid, Zinedine Zidane är inne. Och det förändrar ju också en del grejer vi pratade om i förra podden, där vi var inne på att Isco under Benitez definitivt var säljbar. Men nu har vi Zidane vid rodret som fullkomligt älskar Isco, och då är det helt plötsligt, då är dörren stängd där. Det var Madrid-tidningen uppger att.
Ja, Zidane var ju den som ringde när de värvade Isco, så var ju City också inne och jagade honom. Då var det ju Zidane personligen som ringde Isco och övertygade honom om att komma till Real. Så att det vore ett skapligt stort personligt svek om han då går in som tränare och säljer honom direkt. Ja. Så att vi kan nog. Det känns som Isco kommer vara där i vår om man säger så.
Exakt, ganska talande också att Isco kommer direkt in i startelvan också under Zidane. Men jag tycker vi kan vända på mackan här lite grann och ställa frågetecknet kring James Rodriguez istället då. Kanske inte riktigt lika älskad av Zidane och mycket riktigt utanför startelvan i Zidans första match. Så det kanske är James Rodriguez vi ska flytta på här nu då.
Ja, jag tycker vi kan börja fundera på Ronaldo också, för att Gareth Bale var ju smått bedrövad när Benitez fick sparken. Han var ju väldigt nära Benitez och Zidane kom in direkt och sa att men all kärlek du fick av Benitez kommer du få mig också. Går han in i hattrick direkt, hyllad. Det var väl Marca idag som hade stor rätta på Gareth Bale. Det här är Gareth Bale. Vi har liksom äntligen fått se den riktiga Gareth Bale. Mm. Om han fortsätter prestera nu fram till sommaren, kliver in och verkligen tar hand om ledarrollen där. Finns det Ronaldo, börjar åldras lite. Finns det starkt intresse från PSG som ska ersätta Zlatan. Jag är rätt säker på att Zidane också vill ha in en Eden Hazard till nästa säsong. Då tror jag att Ronaldo kan puttas bort från det där lagbygget.
Ja, någon ska ju bort. Bale eller Ronaldo.
Ja, det är ju verkligen känslan. Mm. Och Bale har ju, alltså, hans marknadsvärde i England är ju så mycket större än hans prestationer än så länge. Så att han är ju ganska tacksam att sälja så. Men om han nu börjar prestera och du har en betydligt äldre Ronaldo, det kan bli spännande.
Ja, för faktum är ju att Bale blev besviken, stod Benitez nära och det är ju helt öppet nu att han var ledsen över att Benitez fick gå. Och så har vi The Times idag som uppger att United förbereder ett bud i sommar på 90 miljoner pund. Och
skriver
The Times.
Skriver de i tidningen och inte på framsidan, va? Så de smög in det. Ja, det var spännande när alla andra brittiska tidningar i stort sett hade på framsidan just när Bales nya uppgift stannar i Madrid. Så. Det var väl intressant. The Times hade ju ett bättre rykte förut än vad de har nu för tiden. Jag hävdar ju fortfarande att de är en
känga mot The Times.
Ja, absolut. Ja, men du är en Times-försvarare. Ja, det vet jag historiskt. Jag ger inte mycket för The Times längre. Det kan jag ju påstå. Tar de ju rejält eventuellt, men inte deras ströuppgifter när de gastar om världsrekordbud annars. Det är jag faktiskt inte mycket för.
Okej, så du är helt inne på Ronaldo bort, alltså. Jag är inte riktigt redo.
Ja, helt inne. Jag säger om utvecklingen fortsätter med Bale, då tror jag att det är dags att överväga att Ronaldo ska säljas.
Men alltså, jag ser, om jag får gissa vem Zidane helst vill ha kvar av Bale och Ronaldo, då tror jag att han vill ha kvar Ronaldo.
Ja, ja, på kort sikt, det tror jag också, för att du vet vad det får Ronaldo. Men jag tänker till sommaren, om han ska bygga ett nytt Real Madrid, det är hans uppgift. Det känns ju som Mourinho kom och skulle bygga det, förstörde det i stort sett. Carlo Ancelotti får komma in och liksom lyfta mungiporna på alla spelare, så skickar de iväg honom. Rafa Benitez var någon tillfällig lösning till Zidane, säger jag. Sen kommer Zidane in. Nu är det ju det långsiktiga, hoppas man i alla fall, att han ska bygga det nya Real Madrid. Ska du bygga kring en Cristiano Ronaldo som gått över 30-strecket, som har flyttat sitt fokus mer och mer till det kommersiella, till det som händer vid sidan av planen. Han flyger med sitt privatflygplan hit och dit, inviger hotell, åker på semester, hälsar på sin MMA-kompis, möter sin nya kärlek, åker och klipper sig, handlar någon skor någonstans, köper en bil någonstans. Eller ska du ha liksom den kommande Walesaren som fortfarande allt kvar att bevisa, alltså känner än så länge att han misslyckats, som hade, tyckte man, samma potential på något sätt när han ändå kom dit. Han hade den snabbheten, genombrottskraften, det känns som en naturlig ersättare. Ska du offra honom, mjölka 2 år av Ronaldo och sen stå där igen? Eller ska du ta det modiga beslutet, ta in de pengar du kan på Ronaldo, frigöra extremt mycket löneutrymme, ta in en Eden Hazard som inte får spela Champions League, börja bygga kring Bale, Hazard mer som en playmaker-roll, få in liksom ett nytt Real Madrid istället för det Real Madrid under Ronaldo som uppenbarligen har misslyckats med tanke på hur det går i ligan år efter år. Mm.
Och jag är också inne på det här spåret att jag är inte helt övertygad om att Bale är jättenöjd med Perez som president och hur klubben styrs. Och alltså, kommer ett lukrativt erbjudande från United, så tror jag Bale är absolut inte främmande för att återvända till Premier League.
Nej, det tror inte jag heller om det fortsätter som nu. Men jag tror att om han fortsätter prestera, om han får den roll som det ändå börjar viskas om nu liksom, så man får känslan att han kanske kan blomma ut nu. Jag tror fortfarande han vill lyckas i Real innan han återvänder hem. Annars kommer han ju vara den senaste av engelsmän som liksom åkte till Spanien och floppat. En McManaman, en Michael Owen, en Jonathan Woodgate. Mm. Det tror jag absolut inte han vill. Så jag tror att han skulle vilja lyckas innan han återvänder till Premier League. För han vet ju att den dörren kommer ju alltid vara öppen för honom.
Jag tycker ändå 51 mål i Real Madrid, mål i Champions League-final. Alltså, det är inte McManaman vi snackar om här, tycker
nej,
jag.
Nej, det håller jag med. Stämpeln är ju fortfarande, han kom ju dit för att ta över.
Mm, ja, det är sant.
Och han har ju varit liksom, han är ju till och med under James nu i stjärnordningen, kan man tycka nästan. Så att, jag tycker han har mycket kvar att bevisa innan han kan åka hem som någon slags lyckad värvning för Real Madrid. Mm.
Och Florentino Perez då? Väljer att sparka Benitez efter en halv säsong. Efter att ha sparkat Carlo Ancelotti i somras. Och nu tillsätter han Zinedine Zidane. Sin älskade Zinedine Zidane. Han är ju, hans kärlek för Zinedine Zidane är ju smått bizarr. Och nu är det ju, känns som sista chansen för Florentino Perez. För som jag ser det, lyckas inte Zidane nu, då måste han avgå, då måste han lämna presidentposten. Han har bränt tillräckligt med broar. Och här är jag genom inte orolig för Perez, för jag är ju inte helt övertygad om Zinedine Zidane som tränare, även om han kommer in och kör över Deportivo La Coruña 5-0 på Santiago Bernabéu.
Alla jublar.
När alla liksom slipper Benitez förutom Bale då. Så är jag inte alls övertygad av Zidane som tar över Castillan där, gör en dålig första säsong. En bättre andra sak. Alltså, och när han kommer in i Castilla, då är det också liksom Castilla som precis blivit nedflyttade från segundan ner i segunda B. Och han liksom, det är klart att han ska ta upp Castilla direkt där, men han vrål misslyckas ju första säsongen i Castilla. Och det, visst, det går bättre andra, men inte tillräckligt bra tycker jag. Och så har vi den här Martin Ødegaard-affären som legat och liksom jäckat Zidane under hela normannens tid där. Att han liksom inte kunnat hantera en så pass stor stjärna som ändå Ødegaard är. Liksom drar in 25 miljoner om året och inte alls lyckats få in honom i Castilla på något nämnvärt sätt. Så, och nu tar han över Real Madrids A-lag här. Och det finns ju enklare första uppgifter som tränare för liksom ett ordentligt seniorlag.
Men det är fascinerande också just om man, det känns som alla vill göra den här Jürgen Klopp när Pep Guardiola, alla klubbar vill liksom hitta någon tränartalang inom dem som liksom varit en genuin figur för klubben. Men Pep var ju liksom en arbetande mittfältare, en intelligent spelare, den som gick lite sina egna vägar, en ledare. Zinedine Zidane var ju största stjärnan bara. Och det är så intressant just att Barca då tar den här lagspelen, så svarar Real med sitt Galactico direkt. Jag tycker att det är så talande för kulturer i de två klubbarna.
Ja. Och så har vi liksom är han en ledargestalt liksom sedan? Det är jag inte heller helt övertygad om. Och kunnat liksom höra så här reaktioner på sedan utnämningen från tidigare lagkamrater. Liksom, han var väldigt tyst som spelare. Mm. Absolut inte någon slags ledargestalt i omklädningsrummet. Så det får man ännu mer att liksom tvivla på. Tvivla starkt på att det här är en ny Pep Guardiola som vi har i Real Madrid här.
Ja, men han kändes ju den uppfattningen också när han var spelare. Jag uppfattade honom som nästan blyg liksom. Mm. Alltså inte på planen, då var han en vilde liksom. Mm. Och ledde väl med sitt sätt att vara snarare. Men han har aldrig känts som den som liksom höjde tonen. Han satte en skall i bröst innan han skrek något tillbaka liksom. Mm. Även under det grälet säger han ju faktiskt ingenting.
Han säger ingenting,
nej. Marco Materazzi på hela tiden. Nej. Så det säger väl en del också. Mm. Men jag tror också att... Alltså det är som Yaya Torres agent Dimitri Seluk, som min kära Facebook-vän sa idag, att min morfar hade kunnat vinna titlar med Barca och Bayern. Mm. Det kanske jag inte riktigt håller med om, men mycket handlar ju också om att omge sig med rätt personer. Alltså om Zidane tar in en riktigt kunnig defensiv tränare, riktigt kunnig offensiv tränare, någon som tar hand om väldigt mycket av det taktiska, och han själv snarare är liksom den här ledargestalten, alltså ikonen, helgonet som liksom alla spelare tvingas lyssna på för att det är Zinedine Zidane, då kan det ju räcka att han bara går runt och har den närvaron för en någonstans, bidrar med något väldigt, väldigt värdefullt. Mm. Så länge han är smart nog att ta in kunnigt folk runt sig. För jag har inte heller någon aning om vad han vet om hur mycket offside-fälla han nött liksom, och vad har han för defensiv koll på fasta situationer och sånt där. Mm. Jag tror han hade rätt fria tyglar under sin spelarkarriär, minst sagt. Så att, ja. Det blir intressant att följa. Jag hoppas ju att det går bra för honom. Jag är en genuin älskare av Zinedine Zidane. Tycker att han är världens bästa mittfältare genom alla tider. Mm. En jävla försvarare av den typ av fotboll jag gillar. Och så älskar jag ju profiler som avslutar sin karriär med att skalla ner en kille i en VM-final. Det blir liksom inte större.
Ja, absolut. Alltså, det är det bästa avslutet på en karriär någonsin. Och jag är också så pass mycket romantiker att jag önskar att liksom han kliver in här i Real Madrid-rollen och liksom inte har några problem överhuvudtaget, bara alla lyder honom och alla respekterar honom, ingen har problem med honom. Men jag är inte lika säker på att det är vad som kommer att hända. Jag tror till exempel Ronaldo är väl den enda spelaren i Real Madrid som skulle liksom kunna bara, Zidane, vem var du liksom? Ja. Jag är Cristiano Ronaldo. Och liksom, det är också en intressant historia att följa här framöver. Det ska bli kul att se om Ronaldo kan sätta sig emot Zidane. Och vi får de här briljanta spanska ätterna på liksom clashen mellan superstjärnorna här. Jag utesluter inte att så blir fallet. En riktigt infekterad konflikt som kanske slutar i en försäljning då.
Ja, men vi lanserar den. Det tycker jag är en bra teori. Mm. Det är spåkulan nu. Mm. Jag är helt med på det.
Perfekt.
Kommer vara klart 20 minuter efter att vi har gått ut genom dörren. Garanterat.
Exakt.
Kommer först där.
Såld. Vi ska inte helt dyka in i Spanien ändå för att Liverpool har ju brutala problem nu på mittbacksidan. Det är hamstring. Och Jürgen Klopp, även om man inte hade några jätteplaner på att värva, tvingas ju in i januarifönstret för att hitta en mittback. Och här pekas ju Neven Subotic ut, hans gamla vapendragare Borussia Dortmund. Och hans skadehistorik är väl inte heller den absolut bästa, men klart är ju att Klopp behöver mittback. Arr, kanske till och med i januari.
Ja, det kanske är smart, även fast Subotic kanske har en skadehistorik. Han vet ändå, har en kropp som har klarat av Jürgen Klopp tidigare. Mm. Det var en fin trim, tycker jag.
Ja, det var snyggt.
Tack. Även det är ju intressant just att Klopp har en så spelstil så baserad på löpningar. Det ska liksom vara mycket maxlöpningar, det ska springas mycket, du ska springa med dina motståndare. Att han då kommer in till en klubb mitt i säsong, inte kan sätta den försäsong han vill, och så helt plötsligt blir det en massa hamstring. Mm. Det måste ju finnas någon belastningsfråga där som inte fungerar med honom. Och jag håller med dig, de behöver verkligen värva mittbackar, och det är inte lätt i januari, det kan man lugnt säga. Det är mittbackar, om det finns för många målvakter finns det inte för många mittbackar.
Nej, det känns som att vi sitter här varje transferfönster och letar febrilt efter tillgängliga mittbackar. Men de finns som bekant inte, så det är fel område att dra på sig 4-5 skador eller vad han är uppe i nu.
Verkligen så, och då kanske det är bra att titta på Dortmunds bänk. Det känns som en väldigt bra strategi då. Mm.
Och sen har vi FA-cup-mötet med Exeter, där han får lufta så brutalt som han får göra. Och vi har en ny målvaktstabbe av Bogdan den här gången. Och fortfarande inte klart med någon ny målvakt. Hade jag varit Liverpool-supporter så hade jag velat se en målvaktsvärmning klar den 1 januari.
Ja, det vill jag se lite fler rykten framförallt. Det är ju helt tyst.
Ja, det har varit liksom. Tyst nu senaste veckan. Helt knappt tyst. Vi har ju haft de här namnen tidigare. Marchetti, Muslera, Sirgo, Mandanda. Men senaste veckan har det ju faktiskt varit komplett tyst. Och alltså, Liverpool hade ju i min bok sluppit det här returmötet med Exeter med en ordentlig målvakt mellan stolparna där. Och med tanke på att marknaden är som den är och att det finns tillgängliga riktigt bra målvakter, så tycker jag att borde haft en värvning klar. Snart måste den vara klar. Det känns som att vi kommer sitta här mot slutet av fönstret och fortfarande vänta på den målvaktsvärvningen som det ser ut nu.
Ja, det senaste jag har läst dagarna nu, det är väl att Sirgo snarare skulle vilja bli utlånad till Torino än gå permanent till Liverpool. Det känns som en Sirgo skulle faktiskt kunna tänka så. Det är en lite speciell målvakt det där, men det känns som ganska oroande uppgifter om det verkligen är så illa.
Ja, och Sirgo är ju, jag tror också att Sirgo förstår lite grann vad PSG gjort för misstag här i Kevin Trapp. Jag tror att han ser en chans att liksom hitta tillbaka in i värmen ändå. Mm. Följa Trapp från avstånd här under slutet på säsongen. Låta honom göra ett par till sådana här tabbar som han gjort just känd för i PSG, tror jag. Så, slukt av Sirgo. Jag gillar det. Och så har vi Chelsea också som helt plötsligt kopplas ihop med spelare efter spelare nu. Bara idag till exempel så har vi Alex Teixeira, din favorit från Shakhtar Donetsk, ska ha fått ett kontrakterbjudande av Chelsea, ja, innan klubban är överens då. Daily Star som tar ifrån tårna när de uppe i det. Men Chelsea ska också vara redo att betala 30 miljoner pund till Shakhtar Donetsk för att få affären i hamn nu redan i januari.
Krävs nog mer av en känsla.
Mm. Och den dröjer väl ändå till sommaren, gör den inte det?
Ja, jag tror också det. Men det blir intressant att följa Chelsea, för att de känns verkligen som en sån klubb. Inte bara på grund av sin ligaposition, men om man tittar på truppen nu. Att de skulle må bra av att ha in något mer offensivt. Mm. Väldigt spetsigt alternativ. Mm. Så jag väntar fortfarande på att någon ska gå in tungt på Teixeira. Jag tycker att ekonomin borde finnas för att höja sådana bud till 40, kanske 50 miljoner pund.
Mm. Speciellt med det vi snackade om förra avsnittet med Leroy Sané. Vi pratade om prislappar går upp och upp och upp. Vi har en ny ribba att liksom lägga oss på. Så Teixeira en kille som ska gå för mer än 30 miljoner pund.
Ja, framförallt när Douglas Costa går så bra nu i Bayern också. Som ju visar sig vara ett superfynd som de tog från Shakhtar.
Precis. Shakhtar-spelare, de ska inte underskattas. Herregud, vilken talangfabrik han har där, Luchesco.
Talang, han köper brassar och låter han vara där 3-4 år.
Ja, men han förädlar dem bra. Alltså, i de förhållanden så måste jag ändå hylla Luchesco. Han har liksom krigsdrabbat Donetsk, liksom fått flytta på laget, men han är ju en otrolig förädlare av brassar, Luchesco. Det är,
ja, så är det.
Mitt i Ukraina liksom.
Ja, men det var ju kul. Douglas Costa beskrev ju att de hade ju, när de flyttade till Donetsk så fanns det ju 4-5 brassar till där. Så de hade ju en egen liten koloni i stan där de, där de bara umgicks med varann. Det de gjorde på sin höjd var att gå till shoppingcentret. Jag tror han försökte åka skridskor en gång och försökte läsa ryska en vecka. Sen gav han upp allt det där och jobba vidare. Nu bor de ju på vårt gamla hotell i Kiev faktiskt. Ah. Opera Hotel där vi bodde under EM för 4 år sedan.
Hur många plus på det hotellet då?
Det är tveklöst det bästa arbetshotell jag någonsin bott på. Man kommer dit första dagen och det liksom, det står en sån här liten citronbakelse på rummet som välkomnar en. Jävligt trevligt. Otroligt bra lasagne på room service där, kan jag också rekommendera. Lite fin sallad, färskbröd till. Kommer in på nästan 2 vagnar, så stor portion var det.
Oj.
Riktigt jävla bra. Och sen om du kikar in i minibaren så har du den 33 centiliter vatten, kostar väl 90 kronor ungefär. Och sen har du en lite mindre vodka, den kostar då 40 kronor. Så att du vet vad du ska släcka törsten med där.
Men med försäljningar av Costa och så småningom Teixeira så har ju Shakta råd med de här vatten.
Både vodka och vatten, ja. Absolut.
De täcker den notan. En annan spelare som Chelsea kopplas ihop med idag, det är Daily Mirror som säger att de vill ha Carlos Bacca från Milan. Och det här tycker jag är jätteintressant, för liksom spåra tillbaka bandet 6 månader så satt vi ju här i Sillypodden och snackade om Jackson Martinez och Carlos Bacca, 2 superheta anfallare, dragkamp. Jackson Martinez har ju helt floppat i Spanien, medan Carlos Bacca, han går okej i Milan, det gör han ju. Men liksom inte så pass som man kanske trodde att han skulle lyfta Milan till ett Champions League-plats igen. Det är ju inte den effekten det har varit. Och nu liksom, precis som Jackson Martinez, så ryktas han bort efter ett halvår. Och jag tycker det är, alltså, det är silly för mig.
Ja, men jag fattar, det här är en av de största mysterierna i fotbollen för mig. Det är det här med dagsform liksom. Mm. Alltså, nu är Igalo och Jamie Ward är liksom två av Englands absolut hetaste anfallare. Och för ett halvår sedan, som du säger, det var Bacca och Jackson Martinez, två världens hetaste anfallare.
Ja, det var ju verkligen.
Ja, och då undrar man liksom, vad är det egentligen som har hänt? Alltså, hur, för det är klart, de är precis lika bra på att slå en bred sida. De är precis lika bra på att sätta en boll i krysset. De är precis lika snabba, de är precis lika starka. De är, allt det där måste, det har inte förändrats på ett halvår. Liksom, hur mycket psykologi finns det där egentligen? Det är ju fullständigt absurt många gånger. Och kan du gå till sämre lag från en sämre omgivning, du kanske tappar din, du blir en Batistuta utan Roy Costa, det kan ju innebära problemen. Men när de går till bättre lag, de får bättre spelare runt omkring, så får lika många bollar, men de får samma typ av lägen, och så helt plötsligt bara börjar de dundra dem i stolpen istället. Mm. Det är ett otroligt jävla mysterium.
Ja.
Och klubbarna känns som de är helt historielösa också. Det handlar ju bara om vem som har flest mål på kontot i den där senaste säsongsraden. Resten är ju liksom helt ointressant om du inte spelar i Turkiet eller i AC Milan.
Mm.
Det är ju fascinerande, tycker jag.
Och jag utesluter inte heller att Milan skulle vara redo att sälja Bacca, för jag tror, när de tittar tillbaka på hur allting liksom utspelade sig, så betalade de ändå 30 miljoner euro för en anfallare som, jag vet inte om han hade fyllt 29 då, men han var där i skiftet, och idag är han 29 år i alla fall, och Chelsea är redo att betala 40 miljoner euro för honom. Och liksom 10 miljoner euro i vinst på ett halvår anfallare. Jag utesluter inte
att... Nej, det tror jag de tar direkt också. Mm. Men jag tror inte att Chelsea kommer göra det. Det känns som en väldigt konstig uppgift framförallt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det känns som någon brittisk journalist kommer ihåg den här Karlsbackan, vad heter det, somras. Ska vi inte kasta in honom till Chelsea då?
Mm.
De måste ju leta efter andra namn, känns det som.
Mm. Ett annat namn som Manchester City kopplas ihop med i The Sun är Eden Hazard. De vill in och snuva Real Madrid där, som det heter tidigare.
Helvete vad trevligt det hade varit om det blir liksom en riktig sån... riktig kamp också, riktigt infekterat. Fan, nu vädrar morgonluften.
Ja, då har vi också, då får ju Hazard spela med De Bruyne, belgiska landslagskollegor. Det hade jag gillat. Men
om Zidane ringer och sen ringer Pep, den är också jävligt fin alltså. Mm. Vart han och går där.
Där har vi också en liten infektion in the making. Tottenham var ju så här nära, nu pekar jag här, det syns inte i en podcast, men det är ungefär en centimeter.
Ja, ungefär, ska du uppskatta det till det?
Ja, ja. Saido Berahino i somras. Jag stod utanför Tottenhams träningsanläggning där och väntade och väntade och väntade. Berahino skulle rulla in där. Det gjorde han ju inte. Det visade sig att West Bromwich ordförande Jeremy Peace satt käppade hjulen för den affären.
Men du såg ju en Mysterious Car liksom.
Ja, Mysterious Audi.
Mysterious Audi
TT tror jag till och med.
Ja, vad fint.
Så nej, Peace i alla fall satt stopp för den affären i sista sekund. Och sedan dess har ju Berahino suttit i frysboxen. Men engelsk media har vevat på under hela det halvåret att det kommer bli Tottenham i januari. För att han får inte spela i West Bromwich nu. Pulis vill ju inte ens se på den här killen. Fruktansvärd situation han hamnat i. Så att han skulle till Tottenham i januari har ju varit liksom mer eller mindre spikat. Om Tottenham betalar det som Peace vill ha till slut. Men här är Mirror in idag och vänder lite grann på steken och uppger att Liverpool gett sig in i jakten på Berahino. Och det är väl en spelare som passar lite bättre i Klopp-system än vad Benteke gör.
Ja, man tycker synd om Benteke när han lirar kuppen nu. Liksom. Han ställer upp med 10 juniorer och så Christian Benteke längst fram och undrar vad fan det är för lag han kom till egentligen.
Ja, precis. Det där är ju så jävla tråkigt, för det där är samma syndrom som Guidetti har lidit av i Celta Vigo. När han har fått spela från start, då har det ju, nu gjorde han ju 2 mål senast, men innan dess, så liksom, när han fått leda från start, då är det ju med de här juniorerna, alltså brutala juniorer. Och så ska han förväntas göra liksom, ja men det är en cupmatch mot ett sämre lag. Du ska göra 4 mål och jag grattis, lycka till. Här är dina 10 lagkamrater från C-laget. Det är ju en jobbig situation att vara i, helt klart.
Ja, men vi kunde bära in. Det är ändå ett etablerat namn som ändå har presterat i Premier League och som ju uppenbarligen finns på marknaden.
Engelsk landslagsman liksom, innan allting sker.
Så att han kan det absolut behuggsexa om. Om Wenger får rätt här att det blir det mest intensiva januarifönstret någonsin.
Mm. Och på tema frenetiskt anfallsfönster och liksom klubbar som vill värva i Premier League och Premier League sköter frenesin så att säga, så har vi ju Bournemouth som verkligen liksom håller på att etablera sig här i Premier League med mäktiga värvningar. Benika Fobe från Wolves här, klar.
Är det en mäktig värvning?
Ja, men jag tycker
Ge mig mer här.
Ja, men alltså, jag skulle ju kombinera honom med Juan i Turbe, men ja. Alltså, den här dubbelvärvningen gillar jag brutalt mycket. För vi har Fobe här, gjort 10 mål hittills i Wolves nästa säsongen och innan dess 32 för MK Dons. Fostrad i Arsenal. Så jag tycker det här är jättespännande värvning. Och jag tycker det är intressant att se liksom Arsenal-fansen efter den här värvningen blir klar. De är ju också sugna på att se honom i Bournemouth. De vill ju se vad vi gick vi miste om här.
Exakt.
Och jag tror att de kan ha gått miste om lite grann här. Men i alla fall, Juan Iturbe, så gott som klar, det är bara papper till FA och Premier League som ska lösas. Och det var ju någonting man inte trodde liksom för 1,5 år sedan. Juan Iturbe klar för Bournemouth. Då spelade ju faktiskt Bournemouth inte i Premier League. Så det är
därför... Nej, det är svårtippat då.
Ja, väldigt svårtippat. Men den här spelaren, eller den här anfallen som värvades under pompa och stå till Roma, de betalade upp mot 30 miljoner euro för Iturbe i somras efter att ha gjort det okej, bra i Hellas Verona. Så helt plötsligt så finner han sig i Bournemouth Premier League. Och det är ju liksom, den vändningen är också liksom en stark anledning till att man älskar silly season. För den såg jag verkligen inte komma. Och det, alltså, jag kan inte hjälpa att älska Bournemouth. Jag gillar liksom initiativet. De är i Premier League, de har en god chans att överleva den här säsongen. Och de liksom öppnar plånboken rejält. På Afobe, 10 miljoner är klubbrekord för dem. Och liksom Iturbe på det. De vill ha nya tv-pengar nästa säsong. Och jag tycker de gör rätt att satsa här brutalt i januari.
Det gör jag. Sen tycker jag det är lite oroande just den utvecklingen. Det är väl en lånaffär med Iturbe. Jag vet inte om de har någon utköpsklausul. Men det blir ju obehagligt om det är så att Premier League-klubbar kommer gå in stenhårt. Pissa pengar sista halvåret på stjärnor som de lånar in och kasta pengar på i någon slags försök att rädda sitt kontrakt. Om det innebär att då italienska klubbar som Roma nu som inte riktigt fått igång i Iturbe låter honom gå på lån, han får speltid, tycker de kan gynna dem. Samtidigt får de as mycket pengar för att de lånar ut honom ett halvår. Det känns som en ganska osund utveckling både för spelare och klubbar om det blir sådana kortsiktiga lösningar. Så jag delar din eufori kring att se Iturbe i Bournemouth, men jag delar inte din eufori kring fotbollsutvecklingen det innebär någonstans.
Nej. Nej, det är ju, man ger ju sig själva chansen att plocka in en succéanfallare här, men det kan ju likväl bli liksom, som vi har sett med flera italienare som kommer till Premier League, det går inte alls att anpassa sig, och om det går att anpassa sig så dröjer det väldigt lång tid, betydligt längre än ett halvår som Iturbe.
Men om de klarar kontraktet, vart står de då i höst när Iturbe är borta, de inte har kunnat förlänga för att han, liksom, han vill ju inte vara en Bournemouth-spelare, förstår jag också.
Då står de med Afobe.
Ja, men då kommer de göra ett halvår till, ha lite problem och så kommer de gå in tungt på nästa, så blir det de här panikkortsiktiga lösningarna. Jag tycker att det är ett osunt klubbyggande. Kortsiktigt.
Vad tycker du om Newcastles byggande då?
Jag älskar Newcastles byggande.
Ja, för de är aktiva. Under Steve McLaren så försöker de också värva sig ur krisen här, vad det verkar.
Ja, men nu har man faktiskt lyckats med någonting historiskt här, Steve McLaren skulle jag säga. För nu verkar det faktiskt som de har Johnny och Shelby hyfsat på gång. De verkar i alla fall vara intresserade. Och det känns ju inte så riktigt som en Mike Ashley-värvning. För att han blir ganska dyr, tror jag. Han kommer från Swansea, ändå etablerad spelare. Han är relativt ung, absolut. Men jag vet inte om de ser så stor försäljningspotential. Vilket brukar vara det enda de värvar ut efter. Charlie Austin håller de fortfarande på att rycka i. Inte alls en Mike Ashley-värvning. Om de får in honom, där har väl McLaren fått stånga sitt huvud blodigt för att försöka övertyga Ashley om att det faktiskt ska kosta lite pengar också. Du kan inte bara se investeringar överallt. Och sen har väl han mutat Mike Ashley om att de tar in Henri Saivé också. Jag utgår från att Newcastles tjocka ägare spenderar lite timmar i soffan gatan framför det klassiska Football Manager med sin kanöl i andra handen och har lirat med Xavier Bordeaux när han var 18 år och sånt där för 7 år sedan. Då var han ju sensationellt bra på det spelet, och det är hela anledningen till att jag älskar det som händer i Newcastle just nu. Att jag får se Henri Xavier i Premier League, det ska bli fantastiskt fascinerande. Han kommer förmodligen floppa totalt, men bara att han ska ta steg in med Xavier på tröjan där gör mig euforisk.
Ja, och jag är väl redo att hålla med om att det är upplagt lite grann för flopp.
Men jävlar vad fascinerande.
Ja.
Det är som Newcastle är en älskar Mike Ashley. Aldrig in med en shake där istället. Du ska ha en galen britt i en galen brittisk klubb som där allt går lagom mycket åt helvete. Mm. Det är fascinerande att följa. Mm.
Apropå i Turbo och Roma där, så är det ju ett Roma som haft en tuff säsong, och Garcia uppges nu vara väldigt, väldigt, väldigt nära.
Det är fantastiska uppgifter nu att han ska ha fått sparken redan, men de väntar med beskedet eftersom han är på Ballon d'Or-galan.
Lite förmjukande.
Den är rätt skön att läsa.
Tuff galan när han ska hälsa på 500 människor. Man ska fråga hur går det för dig? Har du bra där nere?
Fan. Ska jag ha min Dolce Gabbana kostym nu, eller riktig gravöl det kommer bli där han får tryckt, sitta in med.
Tryckt stämning.
Ja, verkligen.
Gazzetta dello Sport pekar ut 5 eventuella ersättare. Vi har Spalletti, vi har Leonardo, vi har Bielsa, Sampaoli. Båda de här, Bielsa och Sampaoli, sydamerikanska tränare som liksom, de pillas in lite grann överallt. Ja. Det är liksom krisande Premier League-klubbar och det är överallt. Och Lippi som 50 namn där.
Och sen ska Spalletti och Lippi fortfarande är aktuella också, ja. Vilket de ju är i allra högsta grad, men det är de gamla italienska jävlarna.
Och om jag frågar dig då, av de här 5 namnen, vem hade du velat pilla in i Roma om Garcia får spark?
Alltså jag tror nu har ju de har ju försökt alla möjliga vägar. De har ju försökt med Luis Enrique, någon ny ung talang de trodde på. De har Garcia. Jag tror att de kommer gå rutinerat nu. Framförallt eftersom det talas om att de inte vill ha en tillfällig manager, utan att de vill börja med en riktig direkt. Det påstås väl att Spalletti ligger bäst till, och jag tror också att det blir något sånt. Någon sån där gammal italiensk räv. Trappatoni-typ, en Capello-typ. En Spalletti, en Lippi.
Och jag funderar och lutar i det här fallet väldigt mycket åt Leonardo. Jag är ju svag för Leonardo och är ju nyfiken på när han ska egentligen återvända till fotbollen. Hans karriär var ju verkligen på väg uppåt där. Lämnade Italien och Serie A för sportchefsjobbet i PSG och gjorde det ju väldigt bra, måste jag säga.
Ja, exceptionellt bra.
Och hans karriär tog inte slut för att han var dålig på att värva. Han värvade ju utmärkt. Hans karriär tog slut för att han tacklade en domare i katakomberna. Avstängt 6 månader. Och då hade ju PSG ingen val att sparka honom. Och sen dess har han varit på någon slags supersemester här i 2-3 år. Och jag sitter och undrar, när ska Leonardo återvända? För jag tycker mig se en stor fotbollstänkare där. Så jag skulle vilja pilla in Leonardo där, för jag gillar hans sportchefshuvud också. Sätta ett par värvningar bättre än till exempel i Turbo då.
Jag håller med. Jag trodde i början också att han liksom var sparkad men fortsatte som sportchef åt PSG, eftersom han inte tog något annat. Känslan var ju att han agerade lite bakom kulisserna då. Men som du säger, då hade de ju lika gärna kunnat anställa honom igen. Så att det känns märkligt att han varit arbetslös så länge då.
Så bizarrt. Otroligt liksom uppskattad också i Paris. Bland parisiska journalister, franska journalister, så är jag ju alltid någon man ringer till när man behöver en åsikt om ditten och datten. Så.
Även bland spelarna.
Ja, alltså konstig situation med Leonardo. Jag vill se honom tillbaka i fotbollen. Nu!
Nu!
Förra veckan också förresten så viftade vi bara iväg, eller jag viftade iväg våran Zlatan-punkt återkommande, som att det inte hände någonting. Men jag glömde ju faktiskt komma på efteråt att Mino Raiola öppna för en Premier League-flytt till Zlatan. Och det har vi inte fått läsa in någonting i ännu. Men han tog upp när det för Premier League där. Jag skulle vilja se honom i Premier League, eller hur var citatet?
Ja, det har han väl sagt. Ja. Det så jag minns det också. Ja.
Vad läser du i det?
Ja, inte ett skit, tror jag.
Inte?
Nej, men känslan är väl, ja, men jag tror ju Raiola, nu, det är väl alltid så här inför klubbflyttar, nu kommer Raiola ut och fäkta och kasta ut Zlatans namn så ofta han kan. Ringer en engelsk tidning kommer han säga, jag vill se honom i Premier League. Ringer en spansk tidning kommer han säga, jag vill se honom i Madrid. Ringer en italiensk tidning kommer han säga, jag vill se honom i Serie A. Ringer de amerikanska, kan du gissa vad de kommer säga. Det är min bestämda uppfattning nu.
Ja, men jag kan inte minnas att jag har hört Raiola ta liksom Premier League i munnen? I så fall så har det varit för liksom, nej, Zlatan är inte intresserad av England, liksom, inte just nu. Och på det spåret, men det här liksom, att få höra från honom, jag tycker ändå, jag uppfattar det som personligt, och jag liksom tolkar det lite grann som en inbjudan till Premier League-klubben här att komma i sommar. Sen kanske det är önsketänkande från min sida, men jag kan inte annat än att älska uttalandet.
Ja, men sen kan man ju fundera också kring Zlatans, alltså, se att han vill göra mer än ett år till. Se att han vill försöka två år till på Europa-liten, eftersom han är ju sitt livsform. Det ser vi varje år, det stämmer ju varje år. Då om någon ska lyfta den lönen två år till och PSG inte gör det, det är ju uteslutet att gå till Spanien. Jag tror inte att Zinedine Zidane kommer ta in Zlatan till Real. Det känns väldigt osannolikt. Och då är det ju ont om klubbar där, om man säger så. Italien finns ju inte riktigt där ekonomin idag. Framförallt inte om, alltså det vill ju om Juventus skulle utkonkurrera. Men det känns jättekonstigt om de skulle satsa mot så gammal Zlatan. Då är det ju Premier League, och det finns, där finns det både desperata och rika klubbar som skulle kunna lyfta den lönen i två år. Så att det kanske så han gjort sin uteslutningsmetod där. Och sen så har vi sett den här nya dokumentären om Zlatan. Han är väldigt, väldigt ung och redan då säger till Tony Flygare, det är skit, ja. Det är skit, Premier League, det är skit. Han är inte dugg intresserad av Premier League, aldrig varit. Så att jag tror absolut inte att det är hans första val. Men om vi ska prata ekonomi så är det ju så, om han vill behålla sig sitt namn uppe i Europa lite och samtidigt behålla sin lön och det inte går i PSG, då är det ju ont om alternativ.
Men om jag visar dig den här då?
Nej.
Vad visar det för någonting, Patrik?
Indy Kyle and New... Att följer du det här? På riktigt?
Nej, jag följer inte.
Nej, jag tänker det. Herregud, vad är det som pågår här egentligen?
Vad står det där?
Ja, det står exclusive English club to make Zlatan Ibrahimovic bid.
Jag kan ju spoila och säga att det är Chelsea han uppe.
Men varför är du inne på Indic Highlands? Det är som att liksom, ja, nu ska jag inte ta hans namn i min mun, men du vet, det är som att ta diverse italienska profilers nyheter på allvar.
Ja, det är värre än så faktiskt, för den här killen är ju... Är det ens en kille eller är det en robot? Han är ju den största mytomanen på Twitter.
Ja, alltså, i kombination med den kära italienaren som på något sätt liksom lyckats fått ett anseende då, trots att han har hittat på nu i 10 års tid. Det får man ändå imponera sig.
Vilken italienare pratar du om
det? Jag kan inte säga det. Det kan bli stämningar.
Det blir stämningar och det blir Twitterbråk. Och det
blir jag orkar inte.
Men, ja, nej.
Mina advokater har bett mig att inte ta hans namn i min mun.
Nej, vi kan väl konstatera att den gode Indy Kyle här passar på att spinna vidare på det.
Han gör vad han kan. Men det vore ju fascinerande, det har jag funderat på, om man skulle starta ett Twitterkonto, bara köra på. Man, alltså, 5 dagar innan det blir klart, när man, alla vet att det blir klart, man har ju sett att det är klart, då pumpar man på 100 sådana affärer och till slut kommer det ha bra rykte då för att du gissar rätt. Liksom. Mm. Då är det bara börja sprida. Så att, det är inte jättesvårt att bygga dem där.
Nej, det är precis vad Indy Kyle har gjort här.
Ja, fast han tar i lite väl mycket, kan man ju säga.
Ja. Vi ska gå vidare till frågorna som kommit in på hashtaggen, för de har varit brutalt många de också.
Det uppskattar vi något oerhört.
Ja, frågestunden är min höjdpunkt i alla fall på avsnittet. Och vi börjar med Viktor Edström som undrar, vad hände egentligen med Mitchu Swansea? Tappade han det helt efter utlåningen till Napoli? Ingen storklubb med intresse, frågetecken.
Om man läser idag, The Guardian har ju varit och träffat honom, Sid Love, som respekterar journalist på The Guardian, var ju i Spanien nu när han debuterade igår för sin Division 4-klubb som hans brorsa tränar. Och då sa han ju till honom att han hade intresse från Premier League, han hade intresse från spanska högsta ligan, men han ville vara en hederlig man och inte liksom lova någonting han inte kunde hålla. För han visste inte om hans ankel skulle hålla. Han har ingen aning om hans fotled är bra nog för att spela fotboll igen. Och då vill han inte skriva på ett kontrakt, få massa pengar och sen gå skadad 3 år i den klubben och svika dem på det sättet. Så då valde han bort pengarna, spela gratis i Division 4 för att se om han kan spela igen. Mm. Lyckas han kommer han försöka igen. Det ju, får vi applådera högt och ljudligt, otroligt snyggt agerat.
Mm. Det är ju det man ska ha klart för sig är ju att han har ju haft värre skadeproblem än väldigt, väldigt många andra. Han har ju ligament, han har ju ingen ligament kvar och det är ben som gnager mot ben. Och det är ju en kille som, alltså den succésäsongen han hade och kopplades ihop med Arsenal för liksom
400 miljoner.
Ja, alltså... Och den karriärbanan han har tagit är ju liksom, den går ju också till historieböckerna som en av de mest bizarra liksom vändningarna. Alltså
Jag var ju inne i det spanska landslaget när det spanska landslaget nästan alltså var på en av topparna liksom. Mm. Otroligt fascinerande.
Martin Örmgård, varför är det så dålig fart i årets silly?
Ja, men det är lite tidigt. Det gäller att jogga igång. Jag tror vi kan ta Wenger på orden om att det finns gott hopp om att det kommer bli kaos när det väl kommer igång. Jag har fortfarande förhoppningar om både helikoptrar och Audi-bilar och mysterious cars. Så att, ge inte upp än.
Nej. Max Svensson, vem försvinner från Chelseas offensiva mittfält om Teixeira kommer? Försvinner det någon i januari? Och där är vi väl inne på att Teixeira dröjer till sommar, men utesluter inte att Hazard försvinner bort. Det är väl ungefär någonting sånt där man skulle kunna gissa på att det utspelar sig.
Men jag tycker också både William och Oscar, väldigt, väldigt bra spelare har varit, otroligt nyttiga, men fortfarande utbytbara i den meningen att det, deras toppar tycker inte har ju varit liksom, så de har ju en väldigt hög lägsta nivå, men en tydlig högsta nivå också, som de kommer aldrig nå stjärnorna, känns det som, på det sättet. Så ska man utveckla det laget, så har jag sagt i några år att det kanske är smart att ta bort i alla fall en av dem och chansa på att få in någon som kan överprestera mer än vad de gör.
Mm. Kalle Edgren, apropå vi pratade om mittbacks torka tidigare, vart är flyttryktena kring Marquinhos och Varane? Två av världens bästa unga mittbackar som jämt får sitta på bänken. Och här är jag ju lite grann inne på att Marquinhos, han kan ha tålamod, för David Luiz är David Luiz. Det krävs inte mycket för att han ska hamna i de här brutala formsvackorna som han hamnar i. Och jag tror att han i sitt huvud ser sig själv ersätta Luiz inom en ganska snar framtid. Varane, där är jag lite mer tveksam till varför inte fler rycker i honom faktiskt.
Jag tror att de är nog för dyra också, tror jag. Alltså de är osäljbara så länge de själva inte propsar på att flytta. Det är klart att Real och PSG inte vill göra sig av med dem. De ser ju fortfarande en enorm framtid för dem. Jag tycker också det är konstigt att man inte spelar in dem. Jag tycker att det är lite ansvarslöst, framförallt av PSG, och ha David Luiz där när de vet att Marquinhos är minst lika bra och betydligt mer utvecklingsbar. Jag trodde i somras när Thiago Motta var på väg bort att han kanske skulle flytta upp Luiz och spela Marquinhos då. Sen blev Thiago Motta kvar, vilket ju var ett smart val för att han är bättre än vad Luiz är som innermittfältare. Men det har väl kostat honom. Men Real tycker jag är konstigt att inte Varane får fler chanser. Framförallt liksom ett Real som inte på något sätt är i behov av att ha världsklassförsvarare i varje match, om vi säger så.
Mm. Ivar Svänglund, red ut saker om bensinmacken. Och då ska vi ju poängtera att det är Ludvig Augustin som vi pratar
borde
om.
Borde alla veta nu, tycker jag.
Ja, det var ju helgens snackis. Gazzetta dello Sport tog i från tårna, uppgav att
Palermo
var överens med Köpenhamn om en affär om hur många miljoner var det nu? Det var
25 typ.
Ja, det var inte mycket.
Nej.
Max 30 miljoner svenska, och de uppgifterna togs ju död på ganska snabbt från dansk håll. Det var ju 0,0% chans, sa Ståle Solbacken bland annat. Och Augustinssons agent Per Jonsson dementerade också med en liten så här minikänga mot Palermo, att det är absolut inte en av klubbarna vi tittar på. Han lindade in det lite grann med kritik mot Palermo, men jag gillade det. Jag gillar kängor i sådana här tider. Det var en känga. Även om han försökte linda in det som annat. Och det är ju liksom, man kan ju inte annat än att lida med den här stackars Gazzetta-journalisten.
Hur kan du lida med honom?
Okej, okay, okay. Jag gillar inte med honom, för han totalt ljög.
Ja.
Jag vet inte vart, om man hittar på det här.
Kan inte Palermo varit ute och försökt få lite fart på förhandlingar och sådär och piska igång lite?
Han har varit lite för godtycklig där.
Ja, han har ju garanterat fått det från italienskt håll, det kan vi konstatera. Det är inte så att han har danska källor, utan det är ju inifrån Palermo det kommer. Mm. Och då måste det finnas en anledning till att de sprider det där.
Så då kanske vi lider lite grann med honom ändå. Han har gått lite för mycket på sina klassiska italienska källor och gått på en otrolig mina, för det var ju alltså redan när det liksom breakade från Gazettan, så tänkte man ju vänta nu lite grann, 30 miljoner för Augustinsson, den här liksom superheta vänsterbacken som ändå är liksom, målas upp som en av de nya stora vänsterbackarna här i Europa, kopplats upp med Liverpool och allt möjligt, så Nej, det blir inget Palermo för honom. Och så har vi en annan fråga. Nu har jag tappat bort namnet på honom, men han vill att vi ska prata lite om Palermo och vad som händer där. Det är ju minst sagt stökigt, apropå att inte välja Palermo kanske, om man vill ha trygghet och kontinuitet.
Jag kände också när det kom, alltså, om de ska acceptera 30 miljoner, då krävs det att liksom Köpenhamn får 100 miljoner och vidare försäljningen i stort sett. Och jag blev framförallt orolig att det närmades Palermo, om Augustinsson skulle överhuvudtaget överväga Palermo. Palermo är liksom en klubb i kaos. De har en tränare som inte pratar med spelarna. Spelarna ville ha bort tränaren, gick ut officiellt lagkaptenen och sa att ja, men nu får ni flytta på honom, vi kommer inte spela under honom. Och ordförande säger att han kommer bli kvar så länge i alla fall. Alltså ska Augustinsson riskera att gå till en sån klubb som vi vet också historiskt är liksom allt annat än en välskött och trygg, om man säger så. Där det känns som ett fullständigt idiotiskt och desperat klubbval. Och han, jag förstår att Hiljemark tog chansen, jag förstår att Quaison tog chansen, men att Augustinsson som står på en helt annan pedestal redan nu skulle gå dit och riskera sin karriär på det sättet, det hade varit fruktansvärt dumt.
Ja, det var någon som gjorde poängen på Twitter liksom, det där är bara, alltså att inte gå till Palermo för att det är stökigt, det är bara strunt, för att liksom, är man tillräckligt bra så kommer man få spela och ut.
Ja, men, är man...
men jag tänker så här, vill man utvecklas som spelare, inte bara liksom i matchsituationer, utan även då vill man ju ha en tränare som tror på en, man vill ha en tränare som liksom är kunnig och kontinuerlig, man jobbar på någonting över en hel säsong, över två säsonger, över tre säsonger, och liksom tränarbyte liksom var tredje månad, det är ju liksom inte vad jag vill ha om jag vill liksom göra någonting av mina träningsdagar.
Nej, jag tycker det är ett idiotiskt sätt, för det är många unga spelare som resonerar så, ja men jag fick ett bud från Bayern München, och, men du inser väl själv att du inte har en chans. Ja men man måste ta chansen, är man tillräckligt bra så kommer man ta platsen. Ja, men är du tillräckligt bra, då kan du lika gärna stanna och fortsätta utvecklas, för då kommer ju klubbarnas bud komma igen, då kommer ju bättre klubbar komma bjuda på det, om du nu är så övertygad om att du är tillräckligt bra. Varför ska du då ha så bråttom iväg om du nu är så bra? Då kommer du ju få chansen ändå. Om Ludvig Augustinsson nu är så bra, vilket han är, varför ska han då hoppa på en klubb som Palermo när han är så bra? Då kan han väl vänta på ett bättre bud, en stabilare klubb, kanske en annan liga, kanske ett lag som spelar en fotboll som passar honom bättre, kanske en tryggare situation, en tränare som varit längre, en ordförande som tror mer på honom. Det finns ju, han är ju tillräckligt bra för att säga nej, det är så man måste resonera, inte tillräckligt bra för att ta chansen. Det är ett konstigt resonemang.
Och jag ska säga det också, jag gillar Per Jonssons känga mot Palermo.
Är det en känga där? Det känns som du bara har läst in något här.
Ja, men alltså, vi tittar, alltså, han förklarade ju rakt ut att liksom, Palermo, det är lite för låg nivå för Augustinsson. Ja. Och det gillar jag.
Jag gillar det också.
Jag gillar att de ställer siktet högt. Jag gillar att Per Jonsson är medveten om att han har liksom en coming superstar här. Det ska inte säljas någon kaosklubb i Italien. I alla fall inte på den nivån som Palermo är på.
Nej, det är just nu det som händer i Palermo heller. Mm. Så att, ja, nej, det är bra. Mm. Helt tror jag.
Seb Börjesson skriver, hur ska man göra för att få jämn fotboll? Lönetak, eller vad finns det för andra lösningar? Och min reaktion på de här frågorna är alltid liksom, ska vi ha en jämn fotboll?
Precis.
Eller ska vi ha, liksom, som fotbollen egentligen alltid varit, storlag, storklubbar, de kommer och går. Vi har sett många liksom dominanter som liksom fallit bort och idag inte ens finns längre i vissa fall. Det ser ut som det gör. Och jag vet att amerikaner till exempel har ju liksom, de förstår sig inte alls på det här. För de har ju sitt draftingsystem och ser till så att olika lag vinner varje år i princip. Och de förstår sig inte alls på det här med fotbollen, att det är samma klubbar som vinner. De tycker det är svintråkigt. Men här är jag så pass europeisk att jag gillar att det är som det är. Vi har kamper om toppplatser. Vi har kamper om titlarna, ligatitlarna. Vi har kamper om Champions League-platserna. Vi har till och med kamper om Europa League-platserna. Och vi har kamper om nedflyttning. Alltså, det finns ju så många olika grejer att njuta av. Jag blir inte galen när jag tänker på att fotbollen är ojämnt. Sen har det gått lite extremt i Champions League i och med att vi har de här fyra klubbarna.
Men det är ju en ny segrare varje år.
Ja, det är sant också. Det går ju inte att vinna Champions League 2 på rak, men det kommer alltid vara någon av de här fyra lagen.
Så är det.
Men nej, jag blir inte alls galen. Jag vet inte, blir du galen?
Nej, jag håller med dig. Alltså, skulle vi vilja ha det jämnt, då kan vi ta NHL-systemet. Mm. Och då får vi en ny segrare varje år. Men samtidigt får vi ju en stor del av tabellen från serien är stängd som inte gäller någonting. Och vi belönar den som kommer sist, eller nu är det de som kommer sist, med chansen till att ta de bästa spelarna till nästa år. Och helt plötsligt är de favoriter för att de får in den bästa spelaren. Skulle liksom Malaga slutar sist i La Liga och då får värva Leo Messi. Liksom det, jag tycker att det, det gillar jag inte. Jag gillar mer den här kampen på liv och död i botten som det ska vara. Jag gillar toppkamp mellan de etablerade klubbarna. Och även de sämre klubbarna, ingen kan ju påstå att de inte gillar att det finns storklubbar. För vilka lag är som drar publik till arenorna? När får liksom de mindre klubbarna som mest publik? Det är ju när de största klubbarna kommer på besök. Det är ju de som är de drivande ändå. Mm. Jag vill ha favoriterna i toppen. Jag vill att det ska komma upp skrällgäng som ska kunna vara med och fightas lite. Eventuellt etablera sig om det gör extremt bra. Helst lite lättare än det idag, men jag tycker inte att man ska införa några restriktioner för att underlätta det. Och sen vill jag ha kampen på liv och död. Det är nästan den som fascinerar mest. Ja. Mm.
Vi har fått en fråga från Norge här också. De gillar vi som vanligt. Erik Bräcke skriver: Lewandowski till England, realistisk. Real mer aktuellt. Och här har vi ju, vi har nästan spikat Lewandowski till de här tavlarna. För att hans agent dök upp där på Santiago Bernabéu. Och det är någonting man ser, speciellt med Benzema, situationen som den är. Vi vet ju fortfarande inte hur allvarligt han kommer bli tillsatt där i Frankrike. Så på sikt så ser jag det inte alls otänkbart, utan snarare mer troligt att Lewandowski bildar en supertrio där i Real Madrid.
Jag tror så att om Lewandowski lämnar, då tror jag han går till Real. Jag är inte lika övertygad om att han lämnar. Vi såg senast idag att Valbuena är ute och förlåter Benzema och säger att jag kan spela honom i landslaget. Det är inget mord vi pratar om. Så att jag tycker att det börjar blåsa över det där nu. Jag tror att Real också kan få en möjlighet att behålla honom. Mm. Men om Lewandowski lämnar, och han lämnar som den stora stjärnare och mästare han är nu, då kommer han inte gå till Premier League, det tror inte jag heller. Då är det Real eller så stannar han.
Emil Manninen skriver: Felipe Andersson, är han ens i närheten av att vara värd dryga 500 miljoner som du ryktas om? Och här är jag redo att bestämt säga nej. Och jag tycker det är ganska talande hur Lazio uppges i italiensk press vara redo att sänka den här prislappen, för de är lite rädda nu. Filip Andersson som gjorde en toksuccé förra säsongen och var ju nyckeln till att de tog den här fjärde, eller den här playoffplatsen till Champions League. Och ja, då var han stekhet. Nu, den här säsongen, har han börjat dala av lite grann och de känner nog att de börjar få lite panik. För de hade en spelare som var värd 500 miljoner där och idag är han inte riktigt där.
Nej, jag håller med. Men jag tror också att man måste ju se till vem det är som ska köpa. Alltså, hade Real Madrid varit lite småsynna på Filip Andersson nu, då hade de aldrig betalat 500 miljoner. Nu Manchester United i kris med ett kassaskåp som är större än vi kan förstå. Desperat behov av förstärkningar, desperat behov av goda nyheter, då går ju självklart prislappen upp något sagolikt. Så att det är ju en Manchester United-prislapp. Jag vet inte om det kommer landa på fullt så där mycket. Jag vet inte ens om de kommer värva honom. Det känns ganska tveksamt fortfarande. Men det är väl anledningen till att det nämns sådana summor ändå.
Då har det blivit dags att tacka för den här veckan. Det var
fan vad snabbt det går. När du bokar poddrummet och är i tid, då, liksom, då rullar det på.
Alltså,
då rullar
det på. Jävla bra flyt idag. Ja. Jag måste ge mig själv beröm som hade styrt upp allting så bra.
Ja, men jag är imponerad. Jag är imponerad också att du fortfarande sportade din Raiders-keps också, trots att de åkte ut och så vidare. Du fick lite skit från de amerikanska kännarna sist.
Jag förstår ingenting. Jag fick någon fråga där om vad jag tyckte att Raiders hade ansökt om att flytta till Los Angeles, tror jag. Ja. Girigt, svarar jag bara. Det är girigt. Ja, ja. Jag bara gissar att
du kan
det.
Det
finns pengar där och då tycker jag att det är girigt. sånt sparar vi till sist.
Kräver jag dig på Raiders-kunskapen i Raiders-keps, så ska jag fan ut på alla med New York Yankees-kepsar nu och kräva dem på baseball-historien.
Min bluff är synad.
Så är det.
Så avslutar vi. Tack så mycket för idag, Patrik. Vi ses om en vecka.